och hjärtligt varmt välkommen till Fjällvandringspodden. Jag som pratar nu heter Anton Levin och med mig så har jag
Lukas Wennerholm.
Tillsammans är vi en podcast för dig som är intresserad av vandring, fjäll, vintertur och kanske lite klättring. Och sitter vi här igen. Hur är läget med dig, Lukas?
Jo, men det är bra. Jag känner att jag precis har hunnit mer eller mindre återhämta mig från våra påskäventyr. Vi är ju inte allt för långt iväg från påsken när vi spelar in det här. Det har gått strax över en vecka eller något.
Ja, precis. Du har varit iväg på någon liten tur utan mig.
Jajamän. Vi åkte till Jämtlandsfjällen och gick inte riktigt Jämtlandstriangeln, men en lite större tur på några dagar extra. Det var fint. Det kommer ni säkert få höra i podden i kommande avsnitt.
Jag tillbringade också min påsk i Jämtland, men inte på skidor så mycket, utan jag har en tomt där uppe som jag har tagit ner lite träd och sådär. Lite skogsarbete.
Hur går det med att köra motorsåg? Funkar det bra?
Det går superbra. Ja. Men det känns lite speciellt att gå runt med snöskor och motorsåg. Jag tror inte jag ska rekommendera andra att göra det, men det funkar väldigt bra faktiskt.
Ja.
Alternativet är ju att gå i liksom 1,5 meter snö och motorsåg, och det tror jag är sämre.
Det är antagligen inte en bättre idé. Känns som att det finns en viss risk att man får dålig balans i den här djupa snö.
Ja, precis. Ja, men så att man lär sig något varje gång man tar ner något också. Ja. Och jag känner ändå att jag har säkerheten på min sida, än så länge i alla fall.
Det är bra. Vad är den kortsiktiga planen för din tomt där uppe? Vad gör du för något just nu?
Just nu så samlar jag timmer och jag avbarkar för hand. De som har nördat ner sig på timmerhus på YouTube har väl sett det här någon gång liksom. Så jag barkar för hand, och sen så är väl tanken att bygga någon liten stuga utav det där.
Och för mig som inte vet, hur gör man avbarkar för hand? Alltså är det med sågen eller med yxa?
Alltså man kan ju göra med såg, men det blir väldigt fult. Och sen så finns det ju, det finns ju lite olika metoder. Det finns något som heter barkspade, det finns ju någon så här, liksom som en lång kniv också som man kan använda. Som liksom är lite rundad så att den följer stocken. Men jag har använt mest yxa och barkspade.
Ja.
Och yxa funkar ganska bra när det är lite kallare. Barkspade funkar bättre när det är varmare.
Det låter som ett intensivt arbete. Det är nästan som träning.
Ja, det är stenhård träning. Men framförallt, det blir liksom, man håller ju igång så här 10 timmar.
Ja, långa dagar.
Ja, så jag kollar på min klocka liksom efter en sån här dag. 2,500 kalorier förbrända.
Ja,
så det blir intensivt. Men jag försöker skapa lite... Men i alla fall när jag ska flytta stockarna så har jag lite hjälpmedel. Så jag har ett kedjeblock heter det till exempel. Och jag har hängt upp en vajer som jag använder som en travers med det där kedjeblocket. Så att då är det ganska smidigt att flytta de här stockarna.
Ja, det är ju bra. Ja, du får vara försiktig när du är...
Ja, verkligen. Men det här kan jag säkert berätta mer om i framtiden. Ja. Det finns något mer att berätta om det här med att man är vid vägs ände och ska bygga sig en stuga i slutet på vandringen. Liksom.
Så om man har ett år över för att såga ner träd och barka av, då kan man bygga sitt eget hus. Nej, men alltså, du bara uppdatera oss nästa gång när timmerhögen har växt lite till.
Absolut. Nu har ju skatteåterbäringen kommit. Och du vet ju att jag skulle köpa ett tält för en del av min skatteåterbäring.
Ja, du har glatt konstaterat att det är det du ska göra. Ja. Har du beställt nu eller?
Ja, nu har jag beställt ett Durston X-Mid 2 Pro. Mm.
Var du tvungen att beställa de här från USA då eller?
Ja, för att backpackinglight.se, de hade inte på lager. Och då kunde man ställa upp sig på en väntelista och då var det... mellan 15 och 30 dagars väntan, och då är man ju inte garanterad att man får köpa heller, så då beställer jag faktiskt från Durston. Men när jag räknade på det med tull och såna här grejer som man får liksom så blir det, går det, verkar det gå ungefär jämnt ut. Mm. Så att jag tjänar liksom ingenting på att beställa direkt därifrån.
Nej, ja, för jag har nämligen också varit inne och tjuvkikat lite på Backpacking Light på de här tälten. Ja. Såg att det var väntekör och grejer, och då blir man direkt lite osugen på att köpa det.
Jag la beställningen igår och det är skickat nu.
Oh, det gick fort.
Ja, riktigt snabbt.
Och sen ska det läggas på en båt.
Ja, precis. Men det var typ, de skrev typ att man kunde räkna med 2 veckors leveranstid i Europa.
Ja, det är ju inte så farligt.
Men utifrån det så känns det som att mina sommaråtaganden, som jag kanske inte ska berätta fullt ut om än, de börjar realiseras. Och jag känner också med träningen så börjar kännas att kroppen börjar svara på träningen som jag gör inför det jag tänkte göra. Och det känns väldigt bra.
Vi kan väl kanske gissa här då att det här tältet, det är som en liten pepping för sommaren kanske.
Ja. Ja, definitivt.
Ja, det är bra. Jag har sett på Instagram att du verkar träna ganska mycket.
Det blev dubbla långpass i helgen.
Oh, jäklans. Ja. Vad är ett långpass i sammanhanget?
Det blev 23 och sen blev det 25 kilometer.
Ja, det är långt. Jag var ute och sprang på Sörmlandsleden här för... Ja, under påsken, de här vilodagarna mellan vår tur och nästa tur, då passade jag på att springa 2 etapper på Sörmlandsleden och konstaterade att min kropp, den har en bit kvar för att känna sig helt bekväm med på de här långturerna. Det var över 30 kilometer och jag kanske inte riktigt var redo för det.
Ja, men 30, det blir man ju ändå trött av en liksom, normal dag.
Absolut. Och... Jag som inte springer så långt så ofta blev definitivt väldigt trött av det. Ja. Men det är fint att vara ute.
Ja. Men vi har, innan vi glider in på liksom dagens huvudtema, vi har fått en liten fråga från Majlena som jag har, som vi faktiskt fick för ungefär 1,5 månad sedan. Som vi har glömt att lyfta. Men det ska vi såklart göra. Och hennes fråga var: Anton, hur håller du dig mätt på shake till frukost? Det här var efter att hon lyssnade på de här Padjelanta-avsnitten.
Ja.
Och sen så undrar hon liksom, ja, men, och sen resten av dagen då, är det inget liksom annat? Ja, men jag tycker ju, jag hade ju även den här turen nu ute, så körde jag inte shake till frukost varje dag. Men ungefär hälften av dagarna. Och jag tycker, ja, men fortfarande så känns det ganska bra de dagarna som vi var ute. Då tog jag väl en shake vid ungefär halv sju på morgonen ungefär, så äter frukost, och sen så runt klockan 11 så börjar jag känna att magen kurrar lite, och då äter jag, stoppar jag med något godis liksom.
Äter du inga så här snacks tidigare än så att du fyller på lite kontinuerligt under dagen?
Nej, jag tänkte nog inte så mycket på det. Det kanske var någon dag liksom som att, för att du vet, man stannade vid någon speciell tid så det passade bra. Men jag vill minnas att det var ungefär runt 11 där som liksom magen började säga att nu får du stoppa i dig någonting.
Jag förstår faktiskt inte riktigt heller hur du klarar dig på den här shakesen. Jag äter ju lite mer. Jag brukar äta gröt till frukost med topp och förstärka den med diverse jordnötssmör och annat.
Ja.
Men jag tänker en grej som ju är en ganska viktig faktor som jag också tänker mycket på. Ofta när du är ute och även nu när vi har varit ute tillsammans så är det är ganska högintensivt. Vi går sällan långsamt och det är väldigt få pauser och sådär. Man hinner liksom inte riktigt bli hungrig på det viset.
Nej.
När man kör aktivt hela tiden. Men om man mer vandrar lite långsamt och liksom njuter av dagen och stannar och pausar och sådär, då hinner man känna efter och så känner man att jag är lite hungrig, jag ska äta något och så. Men det här jag tycker märker jag väldigt tydligt också när vi gör de här lite längre klätterdagarna sådär, där det är svårt att äta för att det är liksom en svår miljö att äta i. Ja. Då funkar det ändå också ganska bra att äta bara lite godis och sådär. De här shakesen, det är ändå...
Ja, ja, men du har ändå levt ungefär som jag brukar göra den här veckan. Liksom. Du har några dagar som du har haft med dig din mattermos. Några dagar du har ätit den och några dagar du inte gjort det.
Jag har ätit den och kommit tillbaka vid 3-tiden och gjort någon gång. Nej, men ja, jag tycker det funkar bra faktiskt att äta bars till lunch. Framförallt för att det går så fort. Man behöver inte stanna, man kan äta på språng. Det är ganska, det har sin charm det också, att bara kunna köta på hela dagen.
Den största belöningen tycker jag, det är ju att sätta sig ner när man är lite trött sen.
Men efter dagen är slut.
Ja. Precis, att verkligen liksom kunna vara. Jag tycker det är skönt att vara trött efter en sån dag.
Nu tänker jag sticka ut hakan här och säga att det är man ju ändå. Även om du vandrar lite långsammare och har en skön dag ute bara, så är man fortfarande trött och nöjd när dagen kommer till ände. För att trots allt har man ju ändå rört på sig hela dagen och varit uppe och gått. Och det skapar en väldigt skön trötthetskänsla i kroppen.
Ja, det kanske det gör.
Du bara, jag springer ju bara alla vandringar.
Ja, nej, inte riktigt så illa är det väl inte. Men,
nej.
Ja. Ja, nej, men så att det var typ så. Jag vill inte svara på det i alla fall. Men så här, jag gillar ju inte att vara hungrig. Sen så kanske det låter så. Men jag verkar ju stå mig ganska bra på det här. Men det är ju såklart, alltså jag gillar ju inte att gå runt och vara hungrig. Så jag försöker stoppa i mig någonting så fort jag blir hungrig.
Och sen kan man fråga sig, äter du mycket på kvällen sen? Så att du har liksom en liten positivt överskott till morgonen, om man ska säga.
Ja, jag äter ju åtminstone definitivt mer på kvällen. Jag skulle vilja säga att alltså, mer än hälften av kalorierna per dag stoppar jag nog i mig efter att jag är liksom färdig.
Mm, efter middagen.
Ja, nej, men efter men när jag liksom, på kvällen. Ja.
Det kanske det också som är nyckeln då, att man kan äta lite mindre tidigare på dagen och sen äta mycket på kvällen, så att man håller fortfarande får i sig allt man behöver på en dag. Mm. Men lite utspritt över olika tider bara.
Det funkar för mig.
Mm.
Nu har vi ju haft några liksom, dagar här hemma och reflektera över vårt lilla äventyr, och vi tänkte väl ta med er dit igen.
Ja, och den här gången så, ni kommer följa med på den här dagen när vi hade det som, vi hade allra bäst väder. En av de lyxigaste dagarna på fjället jag har haft hittills i alla fall.
Ja, verkligen. Vi hade ju liksom som vårt stora mål, så att säga, för vår tur till Kebnekaise fjällstation, att från den då kunna bestiga Kebnekaise syd- och nordtopp.
Precis.
En av dagarna under vår tur. Och vi fick ju den här chansen.
Det fick vi. Vi hängt några dagar vid fjällstationen och gjort lite kortare och olika turer, så såg vi på prognosen att shit, nu kommer en sån här superdag. Vindstilla, blå himmel, stor sol. Och då kände vi att den här dagen, den tar vi. Här kör vi vårt toppförsök.
För den som varit där på vintern så får man ju liksom höra att det är inte jätteofta man får perfekta dagar. Och det är verkligen ingenting man kan räkna med. På sommaren så är ändå chansen att få en solig, trevlig dag ganska stor.
Mm.
Eller åtminstone betydligt större. Men på Kebnekaises topp kan man ju liksom, där får man ofta räkna med att inte se toppen eller se så mycket av turen i värsta fall överhuvudtaget. Så
som vi fick höra under intervjuavsnittet, så de flesta dagar får man, eller de flesta som är på toppen får uppleva den i mjölkvitt.
Ja, precis. Men vi hade chansen att inte göra det, helt enkelt.
Ja, och den tog vi.
Precis, så när vi vaknar i våra tält, det är ju liksom, Man hör ju liksom ingenting. Det är bara helt tyst. Och man hör att liksom vindduken, eller så här, tältduken inte ligger och slår.
Och det här är ju då trevligt. För att de två nätterna innan så har det ju blåst på ganska bra.
Ja.
Så då har det ju verkligen legat och slagit. Och nästan så, att så här, nästan så vinden trycker ner tältduken lite grann. Så man kan känna det på fötterna. I mitt tält i alla fall.
Men det var ändå lite magiskt. Som man kunde så här på morgnarna, så ser man solen och så ser man fjällbjörkarna liksom vagga, och det blir de här vackra strimmorna i snön liksom från solen som träffar björkarna.
Ja, precis.
Det var magiskt. Men vi tar oss upp och käkar frukost.
Kör du din shake?
Jag tror att den här dagen, jag tror faktiskt kanske jag köpte några bröd på fjällstationen den här dagen.
Ja, det gjorde du.
Ja.
Det här kommer jag ihåg.
Yes. och undrade mig det. Kebnekaise fjällstation har ju liksom nybakt bröd. Det kostar liksom 10 spänn bullen. Och det är ju, på fjället är ju det liksom guld.
Ja, nybakt bröd. Jättegott är det också. Ja.
Så att det unnade jag mig till frukost den här dagen, om jag minns rätt. Vad käkade du, Lukas?
Jag åt det vanliga, en stor tallrik med gröt och massa jordnötssmör nerrörd i gröten. Mm. Och sen har jag lite så här Ekströms nyponsoppa ovanpå, bara som någon som liksom, torrsylt.
Ja, krydda liksom. Ja.
ja, men jag tänker mer att den är som en sylt. Nu är det inte riktigt men så här, det är mer socker så det knastar i tänderna. Men det är gott i alla fall. Ja. Mycket energi.
Ja, men det känns ju ändå som ett litet lifehack där. Mm. Det är säkert folk som kan inspireras av det. Men vi hade ju försökt då att packa i förväg här så mycket vi kunde. Och det är ju en lite speciell tur så här. Det är ändå inte, det är inte bara att traska liksom.
Nej, och sen är det ju också en, det är ju en vintertur här, så vi går ju på topptursskidor, så att grundförutsättningen är ju ganska annorlunda från när man gör det på sommaren. Baskittet för topptur är ju lavinutrustning, så det upptar ju en del av ryggsäcken, men också vad man har på sig och sådär.
Sen har vi ju klätterutrustning med oss, ett rep, selar,
kläder för att ifall det skulle blåsa in lite extra väder, så vill man ju ändå kunna klä sig varmt och sådär.
Precis. Sen är det ju såklart att när man ser prognosen och ser temperaturerna, det är inte den tjockaste, tyngsta jackan och liksom mesta förstärkningskläder man tar med sig, utan man tar med sig så lite man kan ändå. Men ändå för att veta att händer någonting så kan vi liksom se till att man håller sig varm en bra stund.
Ja, precis. Det viktiga är ju att om man skulle fastna, att man känner att jag kan stanna ett antal timmar utan att bli nedkyld till någon farlig nivå.
Och sen isyxor hade vi ju varsin.
Ja, och som alltid har jag med min lilla nödsändare, eller den här satellittelefonen, satellitsändaren. Den är med.
Kittad upp till armhålorna liksom.
Ja, tyvärr en ganska tung ryggsäck. Den här klätterutrustningen är ju är ju inte jättelätt, va?
Nej, precis. Vi är åtminstone inte fullt kittade med all klätterutrustning.
Nej, så är det ju verkligen. Och, men eftersom när vi gick in till fjällstationen så fick vi fundera lite över vilken typ av grej vi kunde ha med oss. Vi har ju inte med oss en sån här kort, litet rep, utan vi har ju med oss ett rejält ett. Men så får det vara. Man kan inte ha med sig allt.
Nej, vi har med oss lite små snacks och snacksa på under dagen. Jag hade nog med mig ungefär 2,5 liter vatten. För jag tänkte att man vill ju inte liksom behöva stanna och smälta vatten. Och vi har ju som liksom på sommaren har man ju jockarna och bara kunna ta vatten. Liksom, man kan få tag på vatten överallt om man har ett kök till exempel. Och det kan man ju för sig på vintern också. Men jag vill ju i alla fall ogärna stanna och smälta vatten i alla fall.
Ja.
Så jag släpade med mig hela vägen upp och en liten så här vätske ryggsäck.
Jag har nog faktiskt bara en liter med mig, även för den här dagen.
Ja, jag drack mitt gick på ett ut i slutändan. Men det är ju också för att jag vet att jag har mycket, så jag kan liksom dricka väldigt mycket och då går det åt.
Men det gör ju också skillnad när man har det som du har det i en så här löparväst.
Ja.
Och då är det lättåtkomligt. Jag har ju den här tjock Nalgene-flaska nere i botten av ryggsäcken. Ja, så det blir att man dricker bara när man stannar.
Ja. Men vi ger oss iväg med all den här utrustningen i alla fall.
Jajamän.
Och vi skidar ju precis som under sommartid iväg bort mot Kaipak, den här lilla klippan som finns bortanför Kebnekaise fjällstation. Klockan är väl ungefär 8 på morgonen.
Ja.
Och solen har ju börjat gått upp och den tittar ju liksom rakt in i dalen, lyser på våra ryggar från Nikkaluokta, och det ser ut att bli en riktigt, riktigt fin dag.
Ja, inte ett moln på himlen är det heller, och helt vindstilla.
Och när vi kommer till Kaipak, här är det ju liksom helt barblåst uppe på den här höjden. Och där får vi liksom ta av skidorna och traska några meter tills vi kommer över.
Precis, det är alltså den här platsen där tältplatsen tar slut. Ja. Uppe på den här lilla krönet. Det är ju i Kajpark-klippan.
Och sen på igen med skidorna och så börjar vi liksom sakta snedda upp mot det som liksom kallas jök eller bäcken. Den liksom sprickan i fjällsidan där liksom man går upp mot östra leden.
Den första dalen.
Här nere så har vi lite lätta brisar, men vi känner ju redan här tidigt på morgonen att det är varmt. Och vi har inte ens när vi startar särskilt mycket kläder på oss.
Nej, jag tror jag går ut i underställ och min skaljacka och inser ganska fort att skaljackan den måste bort. Så ja, det blir precis. Bara underställ.
Precis. Ja, det är samma för mig. Jag tror jag behåller skaljackan en liten bit. Men sen när vi kommer in i den här jökelbacken så... Mm. Och vi passerar ju här. Det är liksom... Det är någon bäck som liksom rinner på sommaren. Men som nu på vintern är det som ett brett isfall.
Ja, på backen alltså. Så att den är ju... Det är lite som att skida över en is.
Och som lutar lite så man får... Man får hålla i sig så man inte drar i kull.
Och både du och jag har ju gått om kull på den här. Ja. Åtminstone en gång var under den här hela naturen.
Men vi tar oss över och så liksom börjar vi snäda upp till den här skylten. Där leden liksom viker av mot östra leden. Upp mot den här dalen då.
Och på vintern så tycker jag att den här dalen den är väldigt... svår igenkänd mot hur den ser ut på sommaren.
Ja.
Den är ju ganska bred och ganska... Den är ju väldigt stor, som man ska uttrycka det. Men på vintern så blir den på sätt och vis ganska mycket smalare för att det bildas som snöfält och som urgröpta snögångar som man går i. Så att den känns mycket mer... Åtminstone bitvis smalare än vad den känns på sommaren.
Ja, och det blir också liksom mer begränsad över vilka vägval du kan ta. För att snön blir ju... Det finns ju inga trappsteg i snön så att säga. Medan de är på sommaren så kan du i princip gå upp överallt. För att det finns stenar att trampa på. Och det finns... Liksom, marken är ju lite snällare att gå på så än snön. Som kan liksom, om den lutar 40 grader så känns det väldigt brant.
Sen finns det ju en stor fördel och det är att man behöver inte ta sig över bäcken. För den finns ju inte. Den är ju helt täckt med snö.
Precis.
Så man behöver inte oroa sig för vatten och vadning i alla fall. Nej.
Men det blir ju väldigt varmt när vi kommer in här. Det är ju dels att stigningen börjar. Här har vi ju liksom någonstans 700-800 meter stigning framför oss. Och vi är liksom ingen vind här inne. Jag säger ju att vi går väl upp här liksom i vad ska man säga, rännan som är rakt fram och sen enas vi om det.
När man tittar på kartan över Jökelbäcken så kan man se hur bäcken delar sig i två. Den går som ett Y på väg upp. Och de andra dagarna så har vi utforskat den här dalen och då har vi gått den högra delen av Y:et. Men idag kommer vi fram till att vi ska ta den brantare vägen. Vi gör den vänstra delen av Y:et.
Precis. Men vi har inte riktigt reflekterat över hur brant den är. Eller så här, vi har ju inte upplevt det innan. Men den blir ju liksom rent avståndsmässigt så kan man spara ett par hundra meter på vägen. Ja. Så.
Men det är nog inte mer än ett par hundra meter
i
alla fall.
Nej, precis. så vi börjar liksom skrua upp där och konstatera ganska fort att det är lite onödigt brant kanske.
Det stora problemet är ju att det har ju varit lite varmt och lite töväder. Så snön har ju sjunkit ihop, blivit rejält kompakt och sen frusit under nätterna. Det är svårt att få fast skidorna ordentligt. Det är väldigt halt.
Ja.
Och väldigt få kvadratcentimeter av stighud i kontakt med snön.
Precis.
Det är nog det som gör att det känns och blir så svårt och brant att ta sig upp.
Står väldigt mycket på stålkanten liksom.
Det hade varit mycket bra med ett par skarjärn till skidorna. Ja. Men det har varken du eller jag med oss.
Nej. Vi tänkte, vi har ju stegen med oss. Det
räcker.
Vi behöver inte ha dubbla stegjärn.
Det är jag i och för sig kanske glad för att det var ju tungt nog med all packning vi hade.
Och vi kom ju fram till ett ställe där jag märker att jag bara glider. Och det är ett sånt här ställe där man inte vill fortsätta glida på.
För då får man göra om hela stigningen igen sen.
Ja, precis. Jag tror man kan slå sig ganska illa.
Det är lite stenigt runt omkring.
Ja.
Man kan tänka sig att det är som en smal ränna. Den är inte jättesmal, men det är en ränna och så på båda sidorna om den så är det stenar som sticker upp som man helst inte vill glida in i.
Nej.
Och branthetsmässigt så är den ju, den är kanske som en röd pist.
Ja.
En lite brantare röd pist skulle jag säga, som referens.
Och det är väl liksom, när vi kommer upp på en del som är lite konkav, liksom precis innan det ska flacka ut lite. Det är liksom där jag sätter på mina stegen. För att då är det ju... Eller om jag...
Nej,
jag
du, kanske... nej du tar bara av den skidan.
Ja, precis. Och så sparkar jag liksom in pjäxorna istället. För att det... Ja, nej, det var, snön var lite för hård där för mina skidor. Dina är ju också så här, lite längre än mina. Så det är ju att du får lite mer att stå på.
Men jag gör ju som du. Det finns ju en, det var ju precis som du sa, en passage som var väldigt brant men också väldigt isig.
Mm.
När jag tog av skidorna så märkte man ju direkt att så här, man kunde ju sparka in tårna kanske 2 centimeter i snön innan det tar stopp.
Ja.
Vilket gör att det blir perfekta fotsteg. Så det, man kan ju nästan halvspringa upp i det där. Ja. Det var jättemycket lättare än att försöka göra så här 180 graders vändningar med skidorna.
Ja, men vi kämpar oss sakta men säkert upp för den här liksom delen utav turen och det är ju, man har ju tagit sig ungefär 900 höjdmeter när man kommer upp till där det börjar flacka ut.
Ja.
Det här är ju liksom en väldigt stor del utav turen, men det är ju ett par timmar då man liksom, allt du tittar på är vitt. Ja. Så det är inte så många intryck så, utan det är ju verkligen, och på sommaren när du går där så allt du tittar på är sten.
Och det är ju för att Man är så tätt in på berget att det enda man ser är sluttningen uppåt.
Ja.
Man får liksom ingen riktigt man ser ju inte upp över topparna eller så, utan det är ju bara den här sluttningen man ser, och så undrar man alltid var är toppen.
Om jag får gissa lite så är det här de flesta på sommaren vänder.
Mm.
För att det liksom, det känns som en evighet och sen så tänker man sen är det jättelångt till liksom.
Jag har ju då gjort den här turen mer än en gång. Men jag gjorde den med min lillebror för 2 somrar sedan. Och han har ju inte varit på så många fjällturer förut. Hans upplevelse av den här eviga halvbranta stenbacken.
Ja.
Han var nog inte helt imponerad över det. Ja, är det här som är att gå i bergen? Kul har du.
Du får bli ju belönad.
Ja. Så är det verkligen.
När man väl har passerat det här området. Det här är ju liksom, det här är provet, eldprovet någonstans. Mm. Och resten utav vägen upp skulle jag säga är belöningen.
Ja, den är ju rolig och fin.
Ja, men sommartid så får du ju passera ett stort liksom stenområde kan man säga. Med liksom raviner som har skapats utav glaciärerna här uppe.
Moräner kallas de.
Ja, precis. Mm. Moränryggar. Och vi försöker ju ta våra skidor här och liksom zigzacka genom den här labyrinten av de här moränryggarna.
För att eftersom det är så platt där uppe så är det ganska blåsigt. Så det är ju inte ett tjockt vitt snötäcke överallt, utan det sticker upp ganska mycket sten. Så pass mycket att det tidvis nästan blir svårt att göra det utan att förstöra skidorna.
Så ibland får vi ta av dem och gå några meter. Och det går ganska dåligt.
Ja, för att det är jättedjupt mellan stenarna.
Ja. Ja. Man tänker att om jag sätter ner foten här, då trampar jag säkert på en sten. Nej, det är klart att det är ett och ett halvt meter djupt hål.
Ja. Mm. Men samtidigt, eftersom vi har tagit oss upp här när det börjar flacka ut, så har vi börjat få se utsikten över hela sidan på Kebnekaisefjället. Ja. Och man börjar skimma och man ser klart och tydligt hur Tolpagoni sticker upp, och man känner sig också ganska nära, så det blir som det blir väldigt stort allting. Så det är väldigt vackert.
Och man ser liksom Björlings glaciär som breder ut sig större och vitare än vad man är van vid när man bara varit där på sommaren. Hur allting, ja men på sommaren så är ju ofta liksom glaciären, du har lite blått, men mycket av snön har ju liksom blivit lite gul och missfärgad.
Mm.
Och så är det lite alger som är lite röda, och sen men nu på vintern så är allting bara vitt och liksom rent och fint.
Säkert jättejobbigt om det skulle vara dimmigt.
Ja.
Det är ganska svårt att orientera sig där uppe säkert då.
Och vädret är ju liksom, ja, men fortsatt helt 10 av 10. Ja, men när vi äntligen tar oss igenom alla de här stenfälten så har vi tagit oss fram till glaciären. Normalt sett så kan man väl säga att, ja, men glaciärfärdsel vintertid kan vara lite mindre komplicerat än sommartid. Speciellt just här, för att chansen att, ja, men sprickor och sådär är täckta med snö är ganska stor. Så vi skidar ju över glaciären här liksom, och det går ganska fort.
Ja, och den här sträckan av Björnings glaciär, det är ju, det kan ju vara sprickor, men det är ju väldigt sällan det faktiskt är det.
Ja.
Så vi känner oss ganska konfidenta med det.
Ja, och det här känns ju som rena drömmen, för att det är liksom, vi har gjort de här 1000 höjdmetrarna tidigare idag som varit väldigt jobbiga, och sen så zigzacka genom de här snöfälten och varit, eller stenfälten, och varit ganska omständigt. Men nu när vi kommer här på Björnens glaciär, då är det ju nästan, det är väl liksom ansträngningsfritt.
Ja, det är helt platt och man kan bara klampa på så fort som man kan.
Precis, och det är vackert och det är, ja, det är bara njutning. Och vi ser tre fransmän som vi har träffat tidigare som har tagit turskidor hit upp.
Mm. Men de har tagit en annan väg. De Precis. Har gått någonstans ner från Kitteldalen. Ja. Vi vet inte riktigt var de gick upp.
Men de har liksom sneddat upp på Björnens glaciär.
Ja.
De var erfarna.
De rörde sig nästan snabbare på turskidor än vad vi gjorde på toppturskidor.
Ja, precis. Jag lämnar mina skidor där de har lämnat sina. Och så, eller nej, det gör jag inte alls, jag skojar. Jag hänger mina skidor på ryggsäcken där de har lämnat sina skidor.
Ja.
Och Lukas fortsätter då med sina skidor och kör lappkast ända upp till insteget på där klättringen börjar.
I slutet av glaciären så bildas det som en snökon som lutar sig mot berget, kan man säga det som. Och den här snökonen, den måste man ta sig upp för att komma till starten på klättringen.
Mm.
Och den är också relativt brant. Väldigt kort, men relativt brant.
Ja. Jag vet, på sommaren så brukar de hänga ett rep där liksom de sista kanske 100 metrarna eller så uppför den. Ja, men det lutar ju en del på sidorna också. Speciellt på utsidan mot, inte mot glaciären utan mot Kittelbäcken.
Man vill ju inte åka ner där i onödan.
Nej.
men på just det, tyckte jag, det momentet kändes lättare på vintern. Det är inte riktigt lika brant, men det är också lite lös snö och sådär. Så det finns mycket man skulle kunna stanna i.
Precis.
Man skulle inte åka så långt om man ramlade, för att det är så mycket man kan hålla fast i, om man ska säga.
Vi kanske inte har med oss isyxor på vintern heller. Eller sommaren heller.
Nej.
Så det är ytterligare liksom ett steg i säkerheten. Men ja, vi tar oss upp där bägge två, och det är här som allvaret börjar.
Och även på vintertid så sitter det ju rep monterat. Och för sommaren så är det ju en vajer, en stålvajer längs klippkanten. Men på vintrarna så sätter de upp ett rep längs hela klätterpassagen från toppen till det här insteget och i snökonen.
Man känner ju direkt att det känns ju ändå mer på riktigt än på sommaren, utifrån att, ja, men den här första lilla passagen vi får gå igenom, den är ju lite så här, den är ju lite provisoriskt gjord utifrån att det har kommit så lite snö det här året, så den startar liksom längre ner än man brukar.
Den bildas som en ganska, ganska trång ränna i berget, där det är sten på båda sidor om en, och så är det lite snö inne i själva rännan som man kan sparka in sina stegjärn i, men mest är det liksom sten och som är ganska svårt att få någon bra fäste i. Så här är det ganska tacksamt med det här repet, måste jag säga.
Det är mycket tyngre än på sommaren. Man har lite tyngre utrustning på sig, och alltså, i och med att det är varmt så är snön ganska tung. Och man har ju liksom stegen på sig och sådär. Ja, men det känns ändå att det är inte riktigt lika simpelt som det är.
Jag skulle säga att det är ganska likvärdigt mot vissa så här branta snöklättringar som man till exempel kan ge sig an i i Alperna och sådär, under sommartid. Fast här är det då vintertid och ja, och i Sverige istället.
Ja,
men och de har ju så här riktiga alpina klättergraderingar, och det skulle jag absolut vilja säga att den här också har.
Det är ju ändå ganska lätt att ta sig förbi här. Det är ju mer att man känner att man får liksom, att det är på riktigt på något sätt, men det är inte så att det är liksom tekniskt svårt, utan det är bara att man man får anstränga sig lite mer, det är lite tyngre än vad det brukar vara. Men det är otroligt liksom vackert och effektfullt med den här branta bergväggen, och också hur tyst det är utifrån att det är, vinden står helt stilla, så vi hör ju bara oss själva.
Ja. Och efterhand som man tar lite höjd upp på den här bergssidan, så får man ju en helt annan vy utöver glaciärerna. Först ser man ju bara Björlings glaciär, men i takt med att man kommer upp lite högre upp så ser man ner över hela storglaciären och även den här stenryggen som går direkt upp till nordtoppen. Den syns väldigt tydligt, och hur glaciärerna viker av ner från den.
Precis.
Så det är väldigt coolt. Man tar inte jättemånga steg innan man blir sugen på att vända sig om och njuta lite av utsikten, som vi då har glädjen av att få se den här dagen.
Precis. Och här möter vi den första personen på väg ner, precis när vi ska liksom ta oss över krönet på klättringen.
Precis.
Och det är väl också en fransman det här?
Ja, jag är ganska säker på det. Men han var klädd i sportkläder. Han hade så här. Så ut med att man har så här tajt skidställ.
Ja, precis. Och skimo-utrustningen liksom.
Exakt. Han såg väldigt snabb ut.
Ja, vi såg ju troligtvis honom tidigare på dagen, och han var ju ganska snabb.
Och det är någonting som verkligen fascinerar mig över det här, den här vägen upp, är just jämförelsen mellan då sommar och vinter. För att jag har i alla fall svårt att föreställa mig hur den här steniga, branta fjällsidan kan vara helt täckt i snö. Man ser liksom inte skymten av de här stålvajrarna och den här lilla klätterpassagen med fotsteg som inslagna i berget. Så allt det där är helt översnöt. Så det är verkligen en helt rak och jämn snösida. Vilket är fascinerande hur den kan fyllas upp så mycket och hur snön ligger kvar. Jag tyckte det var häftigt att se.
Ja, verkligen. Börjar man förstå lite mer att men då förstår jag ändå att någon kan ha skidat det här. Det är, det är brant, men det är liksom, det är ändå snö här.
Det som är extra imponerande med att någon har skidat ner för den där är ju att den slutar ju inte i en snäll, den planar ju inte bara ut på glaciären, utan det är ju först ett 20 meter stup och sen en glaciär.
Ja, precis.
Så här gäller det verkligen att inte trilla om man ska åka ner där.
Vi tar oss ju förbi det här liksom, vad ska man säga, slutet på den här rännan, och så tar vi oss upp över kanten och rör oss bort till den gamla toppstugan. Och här sätter vi oss och tar en liten paus.
Ja, det var väldigt skönt. Jag var ganska svettig faktiskt. Jag klättrar ju ändå i skaljackan på grund av all den lösa snön som man så här har en tendens att hacka loss när man försöker ta sig upp här.
Precis.
Men eftersom det är en så varm dag så är ju inte skaljacka det optimala plagget att ha när man går brant uppför.
Jag tar med min skaljacka här i alla fall. Och jag sitter i ett polyesterunderställ. Alltså ett sånt här liksom, det är som ett, ja, det värmer ju knappt någonting. Och det är helt, helt vindstilla. Och det är liksom strålande sol. Och det är ju säkert minst 20 grader i solen där.
Ja, något åt det hållet i alla fall. Det är ju sällan man tar en paus på vintern och tar av sig kläderna.
Ja,
att torka i solen.
Precis. Nej, men det var ju verkligen, där hade man ju kunnat sitta en timme utan problem.
Jag tror ändå vi tar en ganska rejäl paus här. Vi sitter nog säkert ner en kvart i alla fall och bara njuter av utsikten och vädret. Så jag har ju varit här uppe förut i okej väder. Men aldrig har jag sett ha fått så mycket utsikt under en längre tid. Vad oftast har det varit är det att det kommer att gå lite moln och lite dimma och sådär. Men här kunde man verkligen bara sitta en längre stund och njuta av hela utsikten ner över, ja, över hela den stora dalgången.
Precis. Ja, vi ser ju liksom, vi kan ju konstatera att vi ser till Sarek. Vi ser Akka i Stora Sjöfallet. Vi ser ju liksom rök bort i horisonten från andra hållet, bort från Kiruna.
Ja.
Så det är ju, ja, det är ju riktigt, riktigt klart den där dagen.
När vi till sist då kommer fram till att nu kanske vi ska försöka avsluta den här lilla turen. Så tyvärr så är ju inte den sista stigningen upp. Vad kan det vara? Den sitter 200-300 höjdmeterna ungefär. Va? Det är ju inte en snäll och fin snösluttning, utan det är ganska vindblåst. Eller mycket sten och lite och väldigt hårdpackad snö. Så det var lite lurigt att försöka ta sig upp här på skidor. Det var lite labyrintkänsla.
Ja.
Om man ville ha kommit upp med skidorna och ha belagen kvar.
Jag tror vi lyckades ganska okej.
Ja, jag kikade på mina skidor sen när vi kom ner. Och då hade de faktiskt överlevt dagen. Ja. Kan jag ju avslöja. Men det var en liten utmaning att försöka ta sig upp här. Utan i någon form av rak linje. Det var inte helt lätt.
Nej. Vi passerar den nya toppstugan och vinkar till de tre fransmännen när vi passerar dem. Och så skidar vi upp precis under då liksom sydtoppen där vi tar av skidorna. Och här så dumpar vi ju liksom all utrustning vi känner att vi inte behöver. Vi ska traska över till nordtoppen och så knyter vi in oss i vårt rep.
Och sen så börjar vi med att gå på den här lilla, sista lilla sluttningen upp för att komma upp och ställa sig på sydtoppen.
Traversen över till nordtoppen då, den är ju, jag skulle nog ändå säga att ja, men för oss så känns det ju inte särskilt brant. Alltså det branta med den är inte det farligaste, utan det farligaste med den är ju snön och att den kan vara instabil och att den kan släppa på olika sätt.
Och skulle den göra det så finns det ju inget stopp, utan man riskerar att falla hela vägen ner tillbaka till glaciären på Björlings igen.
Precis.
Och det är många hundra meter. Så här vill man verkligen inte vara om man inte känner sig bekväm, har rätt kunskap och rätt utrustning för att gå i den här miljön.
Precis. Och det skedde faktiskt så sent som 2023 en dödsolycka här på den här traversen.
Och då var det ju precis det, instabil snö, som var orsaken.
Det är inte svårt att göra den, men det finns betydande risker här. Det kan vara bra att nämna, för att det är liksom, den ser väldigt trevlig och ofarlig ut, men det finns...
Det beror på vilka ögon man har.
Jo, precis. Men ja. Absolut, absolut.
Och sen är det klart, när vi är här så har vi ju så fint väder också. Så vi kan ju bedöma ganska väl det, att liksom man ser att det inte är några stora så här hängdriv och man riskerar att gå ut på. Men hade det varit sämre sikt så hade det varit svårt att avgöra var man är i förhållande till sten och klippkant och sådär.
Men ja, vi går ju inrepade. Vi har stegen, vi har isyxor, vi har en del avstånd mellan oss så att vi ska hinna reagera om någonting händer. Så.
Precis.
Det finns inte så mycket att säga här egentligen, utan vi traskar över till nordtoppen. Det är väl någon kilometer kanske.
Ja, en kanske.
Och det vi ser lite järvspår här, va?
Ja. Det är väldigt märkligt. Det ser verkligen ut som att det har gått en järv eller något annat djur mellan de två topparna.
Ja,
och man kan ju fråga sig vad det finns för mat att hitta uppe på den här toppen.
Men det är väl renar möjligtvis som kan liksom ta sig upp i de här områdena.
Ja, för järven äter väl inte några lava direkt på stenarna?
Ja, nej. Vi tar oss över till nordtoppen och insuper skönheten även här. Den som har stått här, den vet ju att liksom, alltså, den här snöryggen mellan nord- och sydtoppen är ju fantastiskt vacker från det här hållet.
Ja, det är en väldigt häftig vy. Sydtoppen får en helt annan kontrast mot omgivningen jämfört med hur den ser ut från till exempel när man står vid nya toppstugan. Den får en helt annan...
Ja, det är ju bara, ja, där är en snöhög, tänker man.
Exakt. Men från andra hållet så ser man liksom hur den har liksom lite rund form och så viker den av upp mot en topp.
Precis, och den ser ju mycket vassare ut också från det här hållet.
Hade det varit tvärtom att det var den här sidan man såg när man gick den vanliga vägen,
ja,
då tror jag att fler skulle vara tveksamma till att gå upp. Eftersom det ser så mycket brantare ut. Precis. Men från alla hållet ser det, som du ser, en snöhög.
Ja. Nej, men så, ja, vi fotar lite och sen så tar vi oss tillbaka.
Mm.
Eller det var ju ändå ganska skönt att temperaturen faktiskt sjönk några grader här. Vi fick in lite moln som kom in och gjorde att, ja, men det är ju nästan svårt att röra sig när det blir för varmt och solen sticker på för mycket.
Som referens här då till vår tidigare, så äter jag ju min lunch här i form av en flapjack på vägen tillbaka. Precis. Till sydtoppen.
Ja, du tänker skida ner från sydtoppen.
Mm. Det är ju faktiskt lite puder kvar uppe på toppen.
Ja.
Antagligen så är temperaturen överlag så pass mycket kallare uppe på toppen här att det inte har hunnit sjunka ihop och bli den här mjuka, mer sörjiga snön som var längre ner. Så här var ju lite puder kvar. Så jag tänker att jag verkligen ska ta de här tre svängarna.
Ja. Du vill också kunna säga att du åkt skidor från Sveriges högsta punkt.
Ja, men det kommer jag aldrig erkänna.
Ja. Jag väljer att liksom traska ner.
Ja.
Jag joggar lite ner. Snön bär ganska bra här uppe. Så att det går ganska fort.
Så fort, men grejen var ju det att så fort man tog de här sängarna ner från själva toppen, så kom man ju tillbaka till det här labyrintstenfältet.
Ja.
Och ner var ju nästan värre än upp, för att då får man ju lite fart också. Och då hinner man inte riktigt parera. Så det var faktiskt lättare att ta av sig skidorna och småspringa ner.
Ja. Precis.
Tillbaka till gamla toppstugan och tillbaka till nerklättringen då vid klätterpassagen på Österleden.
Och vi försöker ju hålla lite koll på varandra. Alltså, så vi har varandra inom åtminstone höravstånd. Så att vi ska kunna höra om någonting händer. Och vi ska inom ganska kort tid se om någonting har hänt med den andra.
Ja. Så. Alltså det frihopp och lek på vägen ner.
Ja, precis. Ja, men så vi nerklättrar för den här liksom snösträckan. Och även det här blir ju lite... Det blir ändå lite mer avancerat vintertid verkligen. För att du har ju liksom inte... Du har inga fasta fotsteg, utan allting är snö.
Mm.
Så man får ju liksom välja hur mycket man litar på det. Och man vill ju liksom inte falla i de här... Liksom, man vill inte falla i de här repen och slingorna man har heller.
Man skulle ju falla några meter innan man tar stopp, eller man ska säga, i själva repet. Så det är verkligen inte... Den är där som en säkerhetsanordning, inte för att fånga en.
Nej, precis.
I onödan, om man ska säga.
Man tar det seriöst och försöker se till att ha... Liksom, ja, men kunna se till att under alla förutsättningar få stopp på sig själv, helt enkelt.
Men trots det så går det ju väldigt mycket fortare att ta sig ner här än vad det tog att ta sig upp.
Precis, för det är ju inte jobbigt. Det är det som är så skönt. Och sen när man väl kommer liksom ner på Björlings glaciär igen. Och nu tog det lite tid för mig, för jag stod så extremt dåligt till. Men när man väl får på skidorna och bara kan glida över hela glaciären... Och sen liksom när vi tar oss till snöfältet som liksom vetter mot den här Jökelbäcken. Det är ju, ja, det är så nästan ansträngningsfritt.
Det är nästan svårt att beskriva hur grymt det är att slippa gå tillbaka. Man kan bara stå på skidorna och så bara glider förbi alla jobbiga stenfält.
Ja, precis.
Ja, det var fantastiskt skönt, och det gick ju jättefort, verkligen. Ja. Att ta sig tillbaka.
Precis.
Över glaciären och sådär.
Ja, och sen när vi väl kommer liksom till den här, ja, men när vi väl kommer till Jökelbäcken, den här dalen som vi startade med, de här liksom 900 höjdmetrarna, då märker vi att snön är ju liksom perfekt för oss som är, eller åtminstone mig som är ganska medioker eller typ dålig skidåkare, så är ju den här liksom hårda snön, den är ju perfekt.
Ja, men den är hård, men den är inte isig. Det är, nej, nästan, precis. Det är nästan som så här tillpressad pistsnö.
Ja, precis. Det är väldigt liksom, tar väldigt lite energi att åka. Vi kan ju liksom, ja, men det blir ett väldigt trevligt åkningar.
Ja, verkligen. Och det här får vi göra då i lite så här eftermiddags kvällssol.
Ja.
Den har börjat skymma lite grann, så det har blivit så här lite rött sken. Så det var väldigt, väldigt idylliskt och väldigt vackert att åka ner.
Precis. När man tar sig ut ur den här dalen, man kommer till liksom Östra Leden-skylten, så ja, härifrån så är det ju, du får staka lite i princip, men resten av vägen glider du.
Ja, om man väljer rätt väg och inte åker lite fel som jag lyckades göra, så kan man glida hela vägen till fjällstationen.
Eller åtminstone till det här stenfältet.
Ja, just det. Jag har istället för ett kajpacka. Men då står man ju i stort sett bredvid stenstationen. Men,
precis. Belöningen på nervägen, det är ju verkligen... Det är tyngre och tuffare vintertid att ta sig upp. Men jag skulle säga belöningen på uppvägen större. Och på nervägen ännu större. För att nu är ju nervägen är ju liksom... Det är ju bara plus... Oh. På liksom sommaren kan ju nervägen kännas jobbig och som nästan ett straff.
Ja, man tänker, när jag är på toppen och sen bara lika jäkla långt ner.
Ja.
Nej, alltså jag måste ändå säga här att har man möjlighet att välja om man vill, för STF anordnar ju den guidade turen både på sommaren och på vintern.
Mm.
Och har man möjligheten att välja att göra det på vintern så är det en väldigt häftig upplevelse. Och just också att man kan åka skidor ner gör ju att det blir så otroligt mycket mer lättsamt. Det blir en topptur och sen glida ner.
Ja,
det var, jag kan verkligen rekommendera att göra den turen vintertid. Ja. Och gärna i fint väder då förstås.
Ja, precis. Så vi har ju vårt förra avsnitt med Alexander, så kan man ju liksom bekanta sig med guideverksamheten om man är sugen på det här. Vi tar oss tillbaka till fjällstationen och hur firade vi egentligen?
Jag misstänker att jag firar med att äta så mycket mat jag bara kan. Mm. Det brukar vara så jag firar efter att ha gjort en lång dag ute. Och så tror jag att vi hade lite extra goda snacks också.
Precis. Jag hade ju tagit med mig lite popcorn och sådär. Det kanske var det vi mumsade på bland annat.
Jag tror det. Och sen... Jag är inte helt främmande till att vi nog köpte en öl eller två att dricka i bastun.
Ja, nej, bastun gick ju varm många kvällar där.
Mm.
Det var ju en väldigt bra belöning en sån här dag.
Och allt som allt då, hur länge var vi ute den här dagen?
Ja, men, ungefär 6 timmar tror jag.
Ja, var det 6 eller 7 timmar kanske det tog att ta sig upp och ner.
Mm.
Ja, så det är en ganska mycket kortare dag. Eftersom det går så fort att åka ner så blir det så går det lite snabbare än att göra det på sommaren. Mm. Lite beroende på då hur snabb man är förstås.
Ja, det var 10 av 10, verkligen.
Mm. Och så fick vi ju helt enkelt konstatera att vi lyckades göra den turen vi hade som mål att göra. Men få lilla med Kajsa-resa. Och det är alltid fint när planerna går i lås, tycker jag. För det gör de ju inte alltid.
Nej, precis. Sen kan vi också, vi har ju under vår vecka på fjällstationen så fick vi ju liksom förmånen att hänga på kvällarna med Per Anders Fredriksson, som vi har tipsat om hans liksom små, även tv-serier som han har gjort för SVT då, Fjällvinter i väglöst land. Och han var ju liksom där uppe och filmade lite lite nya avsnitt och så nu. Bland annat så skidar han mellan Abisko och Nickalokta. Så det var trevligt att stöta på honom.
Ja, väldigt kul att prata med honom. Han verkar ha varit ute på många turer.
Ja, men så att vi hade ju en riktigt, riktigt superfin vecka där.
Mm.
Jag vet inte om vi... Det kanske blir så att vi återvänder dit något mer framöver. Men för den här gången så stänger vi väl boken.
Ja, jag tror att det är dags att spara framtida äventyr till en annan dag.
Med det så börjar veckans avsnitt rulla mot sitt slut. Har ni specifika ämnen ni vill ta upp i framtida avsnitt eller ställa frågor till oss, hör av dig till oss på vår Instagram, Fjällvandringspodden. Glöm inte heller att prenumerera på oss i ditt flöde. Vi som gör den här podden heter Anton Levin och
Lukas Wennerholm.
Och om du uppskattar det vi gör, sprid gärna ordet eller följ oss på Patreon så vi kan fortsätta prata om vandring från våra vardagsrum. Och glöm inte heller att redan nu planera in din nästa tältnatt. Tack för den här gången. Vi ses om 2 veckor.